Vad härligt att få mötas till gudstjänst igen. Vi ska fortsätta vår serie, vår vandring genom Efesierbrevet. Har kommit till det andra kapitlets andra del. Och det handlar om kyrkan, om församlingen. Jag har själv haft förmånen den här helgen att vara med i en väldigt spännande församling nere i Skåne. Ni vet det här förlovade landet söderut. EFS-kyrkan i Ängelholm. En relativt nystartad kyrka som för bara några år sedan började med en ganska liten grupp människor. Och som har växt fram till en ganska stor dynamisk kyrka där nya människor kommer med, kommer till tro. Och där man visar en underbar kärlek till varandra. Och en stor uppmuntran att få vara med där. Och känns extra peppande att med den bakgrunden att ha mött en så levande lokal församling får lov att studera Guds ord. Vad säger den om kyrkan? Om Kristi kyrka som ju är alla kristna över hela jorden i alla olika sammanhang, men som alltid får sitt uttryck också i en lokal gemenskap, i en liten gemenskap av eller stor gemenskap av kristna på en plats. Så vi ska läsa Efesierbrevets andra kapitel från den 11:e versen. Kom därför ihåg att ni som har födseln var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallas omskurna med den omskärelse som utförs på kroppen av människohand. Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löften, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två. En ny människa och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen. Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas fadern i en enda ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan äger samma medborgarskap som de heliga. Och ni har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund. Och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop. Och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Visst kan man ofta känna att det är läge för nystart. Visst behöver man ofta börja om. Det här behovet hos oss människor att börja om, det gör det ju en hel veckotidningsbransch, eller hur? Så fort det har varit någon liksom större helg eller årstidsskiftningar så måste vi alltid börja om. Och börja banta igen, eller börja motionera igen, eller ta tag i våra liv igen, eller hur? Vi har någon sorts kontinuerligt behov av nystart. Och det är väl helt enkelt att vi aldrig lyckas starta om riktigt ordentligt. Så vi får hela tiden hålla på. Därför att vi kommer liksom aldrig riktigt till botten med det som är problemen. Och därför håller vi hela tiden på med våra nystarter. Tänk på de stora frågorna här. En nation upplever sig komma lite till vägs ände. Och så kommer det en Obama och börja signalera möjligheten till nystart. Och enorma förväntningar knyts till den nya presidenten och den nya administrationen. Nu ska hela landet, och en del tänker sig hela världen, få en nystart. Nu börjar allting om och nu ska vi äntligen komma på rätt spår. jag har ingen avsikt att dissa Obama i förhand. Han måste få alla chanser i världen han kan få. Men det är klart, med viss perspektiv på världen, historiskt, så är det ju så att Obama är som en av oss, en brusten människa. Och alla de nya människor han vill ha in i en administration kommer ju visa sig, säger väl all mänsklig erfarenhet, att vara ungefär samma skrot och korn som alla tidigare administrationer, alla olika administrationer över hela världen. Och nystarten, det kanske blir en viss form av omorientering. Men blir det verkligen en nystart för hela nationen och hela världen som gör att vi löser våra problem? Det kan vara lätt att bli cynisk om man tänker på människans alla försök till nystart i det egna livet eller för en nation eller en kultur. Därför att vi verkar inte kunna gå till botten med våra problem. Den här texten handlar om en mycket mer intressant nystart än det som veckotidningarna erbjuder. Och till och med intressantare än det som Barack Obama har att erbjuda. Vi läste förra gången den första delen av Efesierbrevets andra kapitel, som handlar om hur Gud har gripit in och verkligen gett människan en möjlighet till nystart. Man skulle kunna sammanfatta det som de första 10 verserna handlar om. Att evangeliet, the gospel, does not make bad people better. It makes dead people alive. Så dramatiskt talar Paulus faktiskt. Vi var döda i våra överträdelser och synder. Vi, liksom de andra, han inkluderar sig själv och hela mänskligheten. Men genom Kristus så blev vi födda på nytt och får nytt liv. Det kallar jag en nystart. Vi som av naturen var vredens barn, nu tar jag ett annat uttryck från den texten, välkomnas inte på grund av någonting vi är, utan på grund av det Jesus har gjort, in som Guds barn. Genom Guds nåd får vi ta emot en helt ny status. Underbara nyheter om att varje individ kan få en nystart, en radikal nystart i sitt liv och lära känna Gud. Så här långt kan också individuella, individualistiska, moderna västerlänningar tänka att det här låter ju rätt bra. Tänk om Gud erbjuder mig en nystart. Om det här skulle vara sant, att få riktigt rikt liv, meningsfullhet, hopp, och det ges till mig. Yes! Jag kan tänka mig att ta emot en sån gåva. Men dra inte in det där med kyrkan. Vi är väldigt individualistiska. Vi har ju en lång period bakom oss där vi talar om privatreligiositet som är ett av de tydligaste fenomenen i vår kultur. Man vill gärna vara religiös och andlig, men för sig själv. Och väldigt många kristna har någon sorts privat lärjungaskapsteori. Att man gärna tar emot om Jesus vill ge en sån här härliga gåva. Men kyrkan, ja, men dra inte in mig i det. Det är väl bra att det finns som man kan besöka. Det är ju jättemysigt. I alla fall första advent och vissa andra. Men om man gifter sig kanske man vill ha ett härligt kyrkbröllop. Men dra inte in mig i kyrkan. Det verkar hur träigt som helst. I den här stora staden flyter de omkring massa människor som om man pratar med dem skulle säga, jo, men jag vill vara en kristen. Jo, men jag tror på Jesus. Jag skulle vilja följa honom. Men man är inte överlåten åt en församling. Åt en lokal gemenskap. Man tänker att, aj, men här går gränsen. Jag kan besöka det, kan titta in. But that's it. Så är det inte för Paulus. Häng med här i logiken när Paulus skriver om de här sakerna. Han har talat om frälsningen. Hur Gud ger en gåva till oss var och en. Och hur fortsätter han sen? I vers 11. Därför. Som en absolut nödvändig följd. Eftersom nu Gud gör något dramatiskt i ditt liv som individ. Så följer någonting. Nämligen så här. Frälsning. Därför kyrka. Och man kan inte hugga av förbindelsen däremellan. Gud tänker något mycket större än att du ska få någonting gott. Du ska verkligen få någonting gott. Och det finns ett djupt personligt drag i evangeliet, en gåva just till dig. Men det finns någonting ytterligare, nämligen att Gud vill göra någonting med oss gemensamt, som gemenskap. Och det är det som är kyrkan. Här finns jättespännande saker att upptäcka. Jag ska försöka lyfta fram de, vad jag uppfattar som de viktigaste sakerna här under tre punkter. Det kommer handla om identitet. Jag ska titta på din identitet, på Jesu identitet och på kyrkans identitet. Men de tre, vad vi är för någonting, du och jag, Jesus och kyrkan, hör intimt samman. Så man kan egentligen inte separera det, utan man måste, det är som man tittar på en, någonting ur olika vinklar. Din identitet. Ja, det är intressant. Vad har du för identitet? Vad tänker människor när de ser dig? Jag fick en rolig kommentar i helgen här. Jag träffade en kvinna som jag inte har träffat på ganska länge. Vi var studiekamrater i Lund för massa år sedan. Och då var det så här, om jag får berätta en liten story. Jo, när jag träffade nu i helgen så sa hon så här. Nej men hej Stefan. Så fort jag ser dig så tänker jag döden på larvfötter. Det är min identitet. I'm sorry. Ja, då undrar ni förstås, vad är bakgrunden till detta? Jo, det här är en helt idiotisk bakgrund varför jag för henne framstår som döden på larvfötter. För en massa år sedan när vi då var studenter i Lund så blev jag inbjuden till EFS i Lund att hålla ett föredrag om filmregissören Woody Allen. Det här hade jag glömt ända till hon nu berättade detta för att komma på det igen. Och jag hade upptäckt att Woody Allen dels gör fruktansvärt bra filmer och dels i sina filmer, trots att de är väldigt bra filmiskt, så diskuterar han ofta existentiella frågor. Vem är människan? Vad är meningen med livet? Skuld, relation och döden. Och han gör det på ett, tycker jag då, fantastiskt bra sätt. Jag hade blivit helt fascinerad av Woody Allen. Läste in allt om honom och hans tänkande, hans filosofi och tittat på alla filmer som han hade producerat. Och så hade jag en föreläsning om Woody Allen, om hans tänkande. Jag liksom lyckades höja förväntningarna oerhört mycket när jag gick igenom hans tänkande och hur det visar sig i hans film. Och sen skulle jag visa en av hans allra bästa filmer. Så jag hade en timmes föreläsning och förväntningarna steg inför att man skulle se den här filmen. Och så hade jag varit iväg i en videobutik och hyrt han och hennes syster som är en av de bästa filmerna. Och jag hade den i en videobox. Och så tid för filmvisning, in med VHS-kassetten som det var på den tiden. Och så började det rulla stridsvagnar. Och stridsvagnar. Och stridsvagnar. Och jag tänker, ja, det är väl någon trailer, det är väl reklam för någon annan film. Och det rullar stridsvagnar och stridsvagnar och stridsvagnar. Och det kommer ingen Woody Allen. Och jag plockar ut filmen. Och då har de lagt fel film i lådan och jag har inte tittat på det. Och det jag försöker visa är en film som heter Döden på larvfötter. Totalt antiklimax. Och nu är det liksom sent på kvällen och det går inte att fixa en riktig Woody Allen-film. Totalt fiasko. Så fort hon ser mig så tänker hon Döden på larvfötter. Sen efteråt kom hennes man fram och sa att jag tyckte det var så fruktansvärt roligt så jag har faktiskt köpt den filmen och har den hemma. Den är helt värdelös men vi har tittat på den bara för att det där är så roligt. Tja, vad ska man göra? Tacka Gud att det inte är din identitet. Man kan säga något mycket bättre om dig om du känner Jesus. När Paulus skriver här så säger han två gånger: kom ihåg vem du var. Glöm inte din bakgrund, din historia. Vem du faktiskt i dig själv har varit. Det är det som Paulus talar om i början av det här kapitlet. Att du har varit död i dina synder och överträdelser. Du har varit under Guds vrede. Glöm inte din bakgrund. Om du tappar det så kommer du också tappa, så att säga, glädjen över det som Gud har gjort dig till. Men kom nu också ihåg vad det är Gud har gjort dig till. Här beskriver Paulus då hur vi som har kommit från en situation av utanförskap, av fiendskap, det är vår bakgrund. ställda utanför Guds gemenskap, fientliga mot Gud. Och så har nu Gud gjort någonting. Vi har i vår egen bakgrund en historia av att vara på fel plats i relation till Gud. Fredrik Reinfeldt vet inte hur rätt han har när han har introducerat ordet utanförskap. Fast han applicerar det inte tillräckligt stort. Det är inte så att det finns enskilda individer i vårt samhälle som lever i utanförskap. I grunden har hela mänskligheten hamnat snett i relation till Gud. Så att vi står i ett utanförskap till vem Gud är och vad han har tänkt för oss. Men det är i den situationen som evangeliet erbjuder en nystart. En verklig nystart för människan. Paulus ger tre bilder som är i en stigande grad av intensitet vad det är Gud har gett till dig som är en kristen. Du har fått ett nytt medborgarskap. Du har blivit med i ett nytt land. Du tillhör ett nytt folk. Engelska översättningen skriver att vi har blivit fellow citizens with God's people. Din yttersta identitet är inte att du är svensk eller skåning eller lundabo eller stockholmare eller söderkis eller vad du nu skulle definiera dig själv som. Du har ett nytt medborgarskap. Det är inte bara så att din egen relation till Gud har förändrats så att du nu är på vänskapssidan. Du har förflyttats in i ett sammanhang, fått ett medborgarskap i ett folk, i så att säga ett land. Du tillhör Guds folk. Och det är så här man måste tänka om sig själv. Min yttersta identitet har med Kristus att göra och med det folk som han samlar kring sig. Men det är mer än så. Du har ditt hem hos Gud. Det här är en familjeterm. Man kan tillhöra en nation. Det är en viss identitet. Det är klart mycket starkare om man kan säga vilken familj man tillhör. Du har inte bara kommit in i en ny nation. Du har blivit en familjemedlem i Guds familj. Du har bröder och systrar. De står man mycket närmare än de som man bara har nationalitetskoppling till, eller hur? Om man är till exempel svenskar tillsammans, ja, en viss form av närhet. Men de som är ens bröder och systrar, de är ju sammankopplade med liksom ett gemensamt DNA. Man hör ihop. Gud har gjort oss till ett nytt folk. Men det är mycket närmare än så. Gud har gjort oss till en ny familj. Vi har vårt hem liksom i Guds hushåll. Och det är faktiskt mer än så. Vi som är hans folk ska tillsammans utgöra en boning för Gud. Paulus gör en bild av att vi som en efter en kommer in i Guds rike tillsammans blir som byggnadsstenar i en byggnad i vilken Gud bor. Vi utgör platsen för Guds närvaro. Och nu har intensiteten höjts ytterligare, eller hur? Från att tillhöra en nation till att tillhöra en familj till att vara själva platsen för Guds närvaro. Det här är församlingen. Kan man inte bli frälst utan att vara med i en kyrka? Vän av ordning kan ju ställa sådana frågor. Jo, jag skulle inte förneka det. Men man kan aldrig uppleva fullheten av vad Gud vill med ens liv. Om man ställer sig utanför nationen, familjen, byggnaden i vilken Gud bor. Och Guds tanke är att vi som är hans lärjungar tillsammans ska utgöra den byggnad där Gud manifesterar vem han är. Där två eller tre är församlade i mitt namn, säger Jesus. Där är jag mitt ibland. Vi måste fundera över vår identitet. Vad är vi för någonting? Vi är en del av Guds nya folk. Vi är en del av Guds nya familj. Vi är en del av den byggnad i vilken Gud bor. Vi måste tänka högt om församlingen. För det andra, Jesu identitet. Jesu identitet är att han är försonaren. Han är den som har gjort det här möjligt. Vi som var ställda i ett utanförskap, som var långt borta, har nu kunnat komma nära på grund av det Jesus har gjort. Att han har ställt sig i gapet och överbryggat det här genom sin död och sin uppståndelse. Han har försonat både judar och hedningar med Gud och rivit ner skiljemuren. Både skiljemuren mellan Gud och människor och också den skiljemur som under en period i historien har varit mellan judar och hedningar. Ni såg i texten så talar ju Paulus här om att några har kommit nära och andra var långt ifrån Gud. Men nu bjuds alla på samma villkor att lära känna Gud. Och han syftar ju här på att från början har alla människor stått utanför Guds gemenskap efter människans uppror. Och sen har Gud börjat göra någonting i det judiska folket så att de har fått komma nära Gud. Men det har också varit väldigt tydlig skiljemur att det gällde bara det judiska folket. Det var ju väldigt tydligt illustrerat i templet i Jerusalem. Där fanns det allra heligaste. Sen fanns det lite olika förgårdar. Och sen fanns det där det judiska folket kunde komma in för att tillbe. Och sen fanns det en jätteskarp gräns. Och sen fanns det hedningarnas förgård. Och de fick aldrig gå förbi den gränsen. Och det var mycket, mycket tydligt markerat att om du är hedning har du inte den närheten till Gud. Mycket intressant, i slutet av 1800-talet så hittade en fransk arkeolog en av de varningsskyltar som satt i Jerusalems tempel på hedningarnas förgård, där den övergick sen i den judiska delen. Och där var det en mycket krass varning. Ingen hedning får gå in i templet. Den som gör det bär själv ansvar för sin död. Man helt enkelt avrättade hedningar som passerade den gränsen. Det är det här Paulus tänker på när han säger att Jesus har rivit ner skiljemuren. Nu är det inte bara så att det är några som välkomnas att komma nära Gud och andra som får stå på avstånd. Utan Jesus har öppnat vägen för alla. Och nu kan då alla människor försonas med Gud och alla kan försonas med varandra. Och nu har Paulus ord om nystart. Eller hur? Jesus som har gjort detta möjligt. Han är den nya människan. Det gick inte att bygga på det gamla. Det blev aldrig en omstart ordentligt. Titta i gamla testamentet på alla de som kallas för trons hjältar. Ja, de har ju också en sida som vi känner igen hos oss själva, eller hur? Av svek och otro och trasighet. Mose och David och Jesaja och Daniel och så. Hur bra de än har varit innebär de ju ingen riktig nystart för mänskligheten. Den nya starten är Jesus. Han är den nya människan. Och utifrån honom ska en ny mänsklighet ta form. Och det är bara de som ansluter sig till honom som blir, får en verklig nystart och blir den nya mänskligheten. Jesus är den nya människan. Såg ni så härligt Paulus talade om Jesus och vad det han har gjort. Jesus är vår fred. Varje människas fred. Han har släckt fiendskapen mellan Gud och människor. Han är vår fred. Han inte bara är vår fred, han är den som stiftade fred genom sin död på korset. Han är fred, han gör fred. Och han kommer med budskapet om fred. Han predikar fred. I en värld söndertrasad av konflikter, spänningar. Här är en nystart. På alla plan. Och den nystarten är Jesus, han som kan skapa fred igen. Din identitet, Jesu identitet. För det tredje. Ja, just det. Jesus är vår fred. Och det är förstås en viktig poäng. Men han låter dig inte vara i fred. Han vill ta in dig i sitt folk så att du tillsammans med andra får börja förändras och förvandlas och börja betyda någonting nytt. Han är vår fred, men han låter dig inte vara i fred. Han vill göra något mycket bättre och större med ditt liv och med vårt gemensamma liv som hans lärjungar. För det tredje, kyrkans identitet. Vad betyder det här? Vår identitet och Jesu identitet. För detta att vi är en gemenskap. Det här betyder att vi är den nya mänskligheten. Det är väldigt många som kan tänka föraktfullt om den kristna församlingen. De kan ofta göra det med rätta, för det försiggår en massa saker som inte borde försiggås. I sig självt är de som finns med i församlingen bristfälliga, precis som alla andra människor. Och samtidigt så är detta den nya mänskligheten som ska ta över den nya skapelsen. Kyrkan är fullständigt avgörande för hela framtiden. Och den som inte finns med i det nya gudsfolket har liksom skurit av sig själv ifrån framtiden. Jesus är den nya människan, och runt honom samlas den nya mänskligheten som han gör levande, föder på nytt och förvandlar. I den nya mänskligheten så får vi en gemenskap med Gud. Vilket härligt ord det är i vers 18. Genom Jesus kan vi nalkas fadern i en enda ande. Genom Jesus kan vi nalkas fadern i en enda ande. Vi ser här att det är ett av de uttryck som ligger bakom att vi som kristna bekänner att Gud är treenig. Fadern och sonen och anden. Svårt att förstå. Jag tror ingen kan göra anspråk på att förstå fullheten av vad det innebär. Och samtidigt finns här någonting spännande när vi tänker på att vi är den nya mänskligheten som lever i gemenskap med Gud. Därför att den Gud som vi tillhör, han är i sig själv en gemenskap, en relation. Jag brukar ofta ta kontrasten med islam till exempel. Eller vi kan ta andra strikt monoteistiska religioner som hävdar att inte bara att det finns en Gud, utan att Gud är en absolut enhet i sitt eget väsen. En sån tankegång innebär ju att innan världen är skapad så är det yttersta som finns Guds ensamhet, Guds tystnad. Gud kan inte relatera till något, för det finns ingenting att relatera till. Gud är isolerad och måste skapa någonting för att kunna älska. I den bibliska bilden av Gud så är Gud i sig själv kärlek, och i Gud har det alltid funnits kommunikation och gemenskap och kärlek. Som Jesus ber i Johannes evangeliet, när han ber till fadern och säger: Fader, du har älskat mig före världens skapelse. Då fanns det kärlek, inte bara som en möjlighet, en potential, utan som en verklighet. Fadern och sonen och anden levde i gemenskap, relation med varandra. Och när nu Gud har skapat oss och sen räddat oss från det som vi har trampat ner i, så räddas vi tillbaka till en gemenskap med fadern och sonen och anden. Och vi förstår varför vi som räddas sätts in i en gemenskap, kyrkan, därför att gemenskap är så avgörande. Det ligger i Guds väsen att relatera, att inte vara isolerad. Det är därför som det är en anakronism, en motsägelse, att vara kristen på egen hand. Det går emot vad kristen tro handlar om och vem Gud är. Man är inte på egen hand, man är insatt i ett sammanhang. Den nya mänskligheten har gemenskap med Gud. Och den nya mänskligheten har gemenskap med varandra. I Paulus tid, när många som kom till tro hade judisk bakgrund, så blev det här en jättestor fråga. Skiljemuren som har varit i 1400 år, är den borta nu? Och man kämpade med relationen judar-hedningar. Det är för oss ofta då en mindre frågeställning. Men vi har ju andra spänningar och motsättningar, eller hur? Guds folk är kallade att överbrygga alla såna här konflikter mellan nationaliteter, etniciteter, mellan språk, mellan kön, mellan ålder, mellan alla de här olika sakerna som gör att vi ofta glider ifrån varandra, hamnar i motsättning, ser ner på varandra. Vi som tillhör Jesus är i all vår olikhet också sammanfogade till ett folk. Och vi behöver ge uttryck för det när vi möts i vår gemenskap. Bejaka varandra, älska varandra och visa att alla skiljemurar av det här slaget är nedbrutna och är borta. Och vi ska nu vara ett Guds folk tillsammans. Allt det här har blivit möjligt genom Jesus. Det är han som gör det möjligt att vi kan vara Guds boning. Hur börjar den bibliska berättelsen? Den börjar med att Gud vandrar i trädgården bland människorna, bland Adam och Eva. Han finns hos dem. Hur slutar den bibliska berättelsen? Det slutar med en ny skapelse där Guds folket finns och där Gud bor mitt ibland dem. Däremellan har vi den här trasiga historien av synd, av död, av uppror, av ondska. Men mitt i den här historien har Gud börjat att återupprätta det som fanns från början, att han kunde vandra bland människor. Och det som till slut ska vara den enda allt överskuggande verkligheten, att Gud bor bland sitt folk. Och nu börjar Gud upprätta det, och han gör det i sin församling. Att vi blir Guds boning, att vi blir ett tempel som växer till och där Gud tar plats. Det är ett tempel som växer genom hela historien och växer ut över världen. Varje ny människa som liksom infogas blir en ny byggnadssten i den här byggnaden där Gud bor. Och det är så här vi ska tänka om vår gemenskap, mitt i vår egen svaghet. Så vill Gud manifestera vem han är. Som jag sa, och som jag har ett löfte från Jesus, där två och tre är samlade, där finns jag. Mitt ibland mitt folk. Och det är där som man kan få uppleva vem Gud är. Allt det här är möjligt på grund av Jesus. Det är genom blodet, genom korset som detta ges till oss. Och i hela byggnaden där Gud vill bo så är det Jesus som är hörnstenen. Det var det man utgick från i allt bygget, den som allting riktades efter. Och grunden är hans apostlar och hans profeter. Och så byggs hela bygget upp, men det bygger på Jesus och på hans apostlar. Slutsatsen av det här är att kyrkan är nödvändig. Det är inget extra tillägg för den som har religiösa intressen. Om du känner Jesus måste du tillhöra hans folk, överlåta dig åt hans folk, bli ett av hans folk och vara med i tempelbygget och få erfarenhet av att Gud bor där. Det är nödvändigt med kyrkan. För det andra, det är enormt spännande därför att Gud har lovat att vi ska vara hans boning. Och du kommer få uppleva saker du aldrig annars skulle uppleva i ditt liv med Gud om du är en del av hans folk. Och för det tredje, det är det här som är framtiden. Hoppa inte på tåget för sent. Det här är den universella, globala, kosmiska framtiden. Det är den nya mänskligheten. Alla vi som tillhör Jesus. Tänk inte för smått om kyrkan. Paulus tänkte stort. Och Jesus tänker väldigt stort om det han vill göra. I oss, genom oss, för oss.